I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Okej, året är 2035 och du har precis köpt ditt första hus i Metaverse och nu ska du inreda det. Vilka digitala konstverk står högst upp på önskelistan?
Jag skulle börja med att sätta upp en bild på någon som metar. Fattar ni?
Starkt.
Ja.
Nu får jag aldrig mer komma till Göteborg. Nej, jag skojar. Men jag skulle sätta upp ett gäng sådana här NFT-apor. Jag tycker de är fina. Men jag tänker att de också skulle kunna dansa och dansa ut efter mitt humör. Och jag har såklart köpt de här för svin mycket pengar. Och sen ska jag sälja dem för svin mycket pengar. Så jag går plus minus noll.
Oj, mitt svar var inte alls så invecklat. Jag tänkte bara på så här, vilken konst skulle jag sätta upp precis som jag skulle sätta upp det hemma. Vilket kanske säger någonting om min bild av Metaverse. Men jag tänkte på en illustratör som jag gillar väldigt mycket som heter Emilia Jubak. Hon gör jättefina illustrationer bland annat till svenska barnböcker. Jag blev väldigt glad av dem. Ja,
ja.
Det är mitt svar.
Du då, Simon?
Jag blev imponerad på ap-konceptet ändå. Ja, men jag tänkte mig nog också lite mer traditionalistiskt. Men jag tänker att eftersom vi rör oss i en slags VR-värld så något liksom, ganska tredimensionellt. Alltså typ så här en av Louise Bourgeois jättespindlar i vardagsrummet eller en så här Richard Serras stållabyrinter någonstans i trädgården så att man får uppleva någonting.
Helt rätt.
Hej och välkomna till Amaras lag, en podcast från Ny Teknik där vi försöker svara på teknikfrågorna du inte ens visste att du hade. Jag heter Simon Campanello och med mig som vanligt Viktor Krylmark.
Hej, hej.
Och Anja Obminska.
Hej.
Vet ni, vi kör ett litet experiment idag.
Jaså, berätta mer.
Ja. Det kanske kan förändra hela podden. Det kanske kan ändra hela sättet vi jobbar på. Och det kanske kan finansiera hela verksamheten. Det kanske gör oss till miljonärer.
Är det sant?
Det är sant.
Gud, nu lägger du ribban väldigt högt alltså.
Du skulle sagt åt mig att sätta mig ner först.
Dagens avsnitt handlar om NFTs. Vi ska lära oss om kryptokonst. Vi ska skapa kryptokonst. Om du lyssnar hela vägen till slutet kommer du faktiskt kunna delta i en tävling med priser som jag vågar lova är fantastiska eller i alla fall unika. Men ni vet hur det är med trender på nätet. Du loggar in på Twitter en morgon och plötsligt så spelar alla i hela ditt flöde Wordle. Eller debattera färgen på en klänning. Eller gör någon konstig danschallenge. Och ingen fattar liksom hur det började någonstans.
Ja, låter bekant det du målar upp.
Ja. I december 2017 så kom det en sån här jättetrend. Och som ganska många gånger förr på internet så var det kattungar som tog folk med storm.
When I show you what I'm holding, some of you might see a simple cartoon. Some of you might see a complex piece of engineering. You'd both be right. Meet Genesis, the first CryptoKitty. She's not alone. All of a sudden, CryptoKitties are everywhere.
CryptoKitties.
CryptoKitties.
It's a viral blockchain-based game that sparked a global craze for virtual cats.
It's a picture of a cat. And apparently somebody bought one for $100,000.
Alltså CryptoKitties. Kommer ni ihåg där?
Faktiskt inte.
Nej, inte jag heller. Nej.
Kanske överdrev storleken på det lite.
Jag reagerar på hur lite pengar det rör sig om.
Ja.
Alltså lite inom citationstecken då. Men $100,000.
Precis. 2017, då kändes det som mycket pengar att lägga på något digitalt krimskrams. Men i år så är det ju småpengar. Alltså, CryptoKitties, det var ett slags spel där du skulle samla på dig katter och sen avla fram nya knasiga kattungar. Och spelet hade en unik twist. Varje katt fanns lagrad på blockkedjan Ethereum. Och det här spelet blev så småningom så populärt att det liksom hotade att ta över hela nätverket. Det påstås att när CryptoKitties var som störst så stod byten och köp av såna här kattungar för upp mot en tredjedel av alla transaktioner på hela Ethereums blockkedja. Så att det liksom saktade ner all annan verksamhet och tog över bandbredden, eller om man ska säga. Sen gick det som det brukar gå med internetfenomen. Liksom. Luften gick ur kryptokatterna, och precis som Pokémon Go gick det från en så här folkrörelse till en nischsport för folk som har ett övernitiskt intresse för att samla på låtsasdjur. Men CryptoKitties var möjligt tack vare ett nytt tillägg till Ethereums blockkedja. Stödet för NFTs, non-fungible tokens. Och ja, det var precis starten på det här. Sen dröjde det ytterligare några, som du sa, Victor, liksom. Nu tycker man att 100 000 dollar för en katt låter som ingenting. Men det här var precis i början när liksom standarden hade satts. Och CryptoKitties var ett av de första exemplen på NFTs.
Spännande. Vad kostar en CryptoKitty idag?
Ja, jag tror att det har stört dykt lite. jag tror att de här 100 000, alltså nu pratar jag magkänsla här, men jag tror det var en dålig investering.
100 000 i sjön.
Ja. Men NFTs, det är ett sånt här ämne som många nog har överdoserat, tror jag. Det är ett sånt techfenomen som bara dök upp till synes från ingenstans och liksom forcerade sig in i våra medvetanden för att det var så himla spektakulärt. Och då menar jag kanske inte nödvändigtvis för att tekniken var spektakulär, utan för pengaflödena var spektakulära.
The online auction for Beeples, the first 5,000 days just wrapped up at Christie's. Final sale price $69.3 million. That's more than most Picassos, Monets or Warhols. Now to repeat, that's $69 million for a digital token. Now some messages I got this morning from art dealers and collectors, shocking. Insane, a new world and pigs are flying.
Man älskar ju verkligen så här att höra de här amerikanska jätteengagerade journalisterna prata om det här. Det maxar liksom hela upplevelsen.
De kan ju skapa en egen hype från nästan ingenting, och när det dessutom finns en riktig hype så finns det väl ingen som kan förmedla det bättre än en så CNBC-reporter som står och hoppar på stället medan han skrikpratar. Okej, men under hela förra året, vi såg liksom ett prisrally på NFTs. Om de här CryptoKitties gick för toppnoterades på 100 000 dollar, så gick ju NFTs nu den här omgången ganska snabbt över miljondollarsträcket. Toppnoteringen hittills är ett verk som heter The Merge av artisten Pack. Den såldes till en grupp av 30 000 intressenter som hade gått ihop och betalat 91,8 miljoner dollar för den i december. Vad tänker ni om prislappen?
Ja, vad tänker jag om den? Det är pengar jag inte har.
Jag känner också så här, vad kan vi göra för att vinna alla dessa pengar och använda det till någonting gott?
Ja, det kanske används till något gott, vi vet inte riktigt. Jag försökte jämföra lite med vanliga konstköp. Om jag kollar på en lista över förra årets största publika konstauktioner, så etta på listan var en oljemålning av Picasso som såldes för 103 miljoner dollar. Alltså drygt 10 miljoner över den här NFT:n. Men The Merge hade liksom legat på en stadig fjärde plats mellan en Botticelli-målning från runt 1480 som gick för 92 miljoner dollar och en helt otrolig Mart Rothko-målning som gick under klubban för dryga 82 miljoner dollar. Så att det liksom det har kommit från ingenstans, och efter ett års hype så går det största verket för en summa som är i paritet med liksom den absolut dyraste konsten som säljs på öppna marknaden.
Jag förstår inte varför man hellre skulle vilja ha en digital bild jämfört med en liksom fysisk tavla.
Nej, det blir något så här. Det är när det kommer över den här prisbilden så blir det så abstrakt. Det är nästan omöjligt att förstå varför någon köper det. Mycket kan ju vara en spekulationsgrej liksom. Att man har sett det här prisrallyt på NFT och tänker att det här går ju bara upp. Det här är den säkraste investeringen man kan göra. Och det finns ju personer som har tjänat jättemycket pengar på att göra den typen av affärer. Det finns personer som har förlorat jättemycket pengar på att göra den typen av affärer. Nu har marknaden lugnat sig lite, men NFT säljs fortfarande flitigt, och liksom den subgenre, om man ska säga, som kallas kryptokonst, den fortsätter att växa. Jag har pratat med Alexandra och Alexander Antonov som sedan några år tillbaka driver ett online-galleri som heter Artly. där de säljer exklusiv modern svensk konst på nätet. Och för ett par veckor sedan så breddade de sig och släppte sin första NFT-kollektion The Bridge, där 10 etablerade svenska målare, alltså de menar jag målare som målar tavlor och inte målar vad man nu målar för NFTs i vanliga fall, tar liksom där klivet ut i den virtuella konstvärlden.
När NFT kom så kände vi att det var någonting väldigt viktigt för oss och för hela konstmarknaden och någonting som vi borde absolut titta på och ta in. Och nu har vi lanserat vår NFT-vertikal, så det är en egen NFT-konstplattform som vi har. Och på det sättet har vi liksom öppnat upp möjligheterna för våra konstnärer.
Nej, men man kan säga liksom rent generellt också varför vi startat NFT-vertikal hos oss är ju för att vi vill säkerställa att även liksom konsten förs ut i den virtuella världen. Det man ser mycket av idag som lite slentrianmässigt kallas för konst, det är ju alla de här samlarbilderna. Och det finns egentligen idag inga konstaktörer som jobbar med NFT. Så vi liksom, man ser att vi som jobbar med konst har ett ansvar att säkerställa att konsten liksom hittar sin plats och förs ut även till den virtuella världen.
Det var några veckor sedan ni släppte den här första kollektionen då. Hur har det gått hittills?
Ja, det har gått jättebra. NFT-marknaden är så liten, och speciellt den svenska NFT-marknaden är otroligt liten. Så vi har inte haft några jättestora förhoppningar att nu kommer vi sälja så att jättemycket. Men redan efter första veckan hade vi sålt för en fjärdedel av kollektionen och för 100 000 kronor. Så att det har ju varit, när vi är väldigt överväldigade, då känns otroligt kul och spännande att få en sån start.
Alltså jag tycker det var lite intressant, jag hängde inte riktigt med där i, de sa någonting vertikal, och jag vet inte om det kanske är helt uppenbart för alla andra, men där hängde jag inte med. Men två...
En affärsgren kanske man kan säga.
Ja, men då så. Men sen också, så tänker jag lite när jag lyssnar på dem, att så här, vem bestämmer vad som är konst, när du säger att ja, men det som har varit liksom sålt som NFT tidigare är samlarbilder. Men då blir jag lite så här, ja, men vem är det som bestämmer vad som är konst, och varför skulle inte det som har sålts innan räknas till det?
Ja, jag tycker det är en ganska spännande sidospår, för att på något sätt det har ju kommit att kallas kryptokonst. Jag tycker nog att mycket av det som de här, det finns vissa grejer som är coola och spännande och sådär, men mycket tycker jag bara känns ganska platt liksom. Det väcker inga känslor alls i mig, så att på det sättet, jag kan väl hålla med dig lite att många av de här kanske största ekonomiska framgångarna har väl känts mer som samlarbilder kanske. Sen behöver inte det betyda att det inte är konst, men jag tycker inte det har varit så spännande saker. Nu är inte jag konstvetare på något sätt, men det är min personliga känsla.
Mm.
Jag tycker mest att det känns som en investeringsgrej allt det här. Alltså att det inte alls handlar särskilt mycket om att det är kul att äga konst liksom. Utan att det bara är en, inte vet jag, köper bild och säljer snart igen.
Ja, så har det nog varit väldigt mycket. Man tittar på, ja, men framförallt, du nämnde de här kryptoaparna som Bored Ape, Yacht Club. Det är ju folk som har köpt de här som kanske utåt sett har velat prata om att de vill att tillhöra någon slags community eller så. Men om man tittar på hur transaktionerna har varit, så har det verkat väldigt mycket som att de bara köpte i många fall för att casha in på det snabbt.
Kan man på något sätt se hur länge folk äger sina apor?
Ja, eftersom allting ligger på blockkedjan så är det ju helt publikt vilket konto som har en apa till exempel. Hur många gånger den har sålts och så. Det är väldigt lätt att kartlägga NFTs, hur de byter ägare så att säga. Det finns ju inbakat i hela systemet. Vi ska prata mer om det sen, men det är ju lite av skärmen också på något sätt att det är väldigt publikt. Man deklarerar väldigt tydligt att det här är min, och det är svårt att ifrågasätta. Artly, de verkar ju ha lyckats här. De har dragit igång för några veckor sedan. De har, nu är den här inspelningen några dagar gammal, så jag har sett att de har sålt ytterligare verk efter det. Men det är långt ifrån självklart att lyckas. Det räcker liksom inte att skapa en NFT och sen bara vänta på att pengarna ska börja rulla in någonstans ifrån. För några veckor sedan så intervjuade jag William Gilltoft, som är specialiserad sig på investeringar i Web3 och kryptobolag på riskkapitalbolaget Northzone. Och deras bedömning är att mellan 90-99% av alla dagens NFT-projekt kommer att gå i graven. Och jag menar, då är inte han någon superskeptiker. Hans jobb är liksom att hitta kryptoföretag att investera i. Ändå säger han att upp mot 99% av allt kommer liksom bli till noll. Och det sätter de här stora summorna lite i perspektiv, tycker jag. Man kanske inte ska hålla sin apa för länge. Jag frågade Alexandra och Alexander om de hade några tankar kring vilka kryptokonstprojekt som blir framgångsrika medan andra försvinner i glömska.
Ja, det är en väldigt svår fråga, men alltså, i grunden är det ju den klassiska formen som styr, alltså det vill säga utbud och efterfrågan. Och rent generellt så, det räcker ju inte med att bara mynta en NFT, oavsett hur bra eller häftig den är. Utan det finns ju några faktorer som har stor betydelse för kollektionen, alltså om den blir lyckad eller inte. Och den ena väldigt viktiga då är ju att bygga en community kring ditt projekt. Det vill säga att du har människor som är engagerade i ditt projekt, tror på ditt projekt och som vill vara en del av det. Och sen som Alexander sa precis innan, det är också väldigt viktigt att man vet vilka som står bakom. Så att man ska inte vara anonym, utan man behöver öppet tala om vilka det är. För det genererar en trygghet och säkerhet för communityn, så de vet vad de går in i.
Om ni tänker på lite längre sikt, nu är vi ju i väldigt tidigt skeda den här utvecklingen, även om det har gått väldigt snabbt rent ekonomiskt med NFT, så att det har liksom, det är något som har poppat upp och sen plötsligt omsätter miljarder, men vi är fortfarande väldigt tidigt i utvecklingen. Vad tror ni att det kan betyda, den här tekniken, för konstvärlden just på lite längre sikt?
Ja, men det kommer betyda otroligt mycket. Man kan väl tänka sig så här, men vad ska man ha på väggarna i Metaverse? Man kommer ju också vilja ha bra konst på väggen i Metaverse, så det är lite dit vi är på väg, och hela konstmarknaden och hela konstvärlden kommer ju flytta in dit. Och man kan väl säga att både den fysiska konsten och den digitala konsten kommer ju säljas och ägas i form av NFT framöver. Och det gäller också för alla konstnärer att de kommer jobba med NFT på ett eller ett annat sätt. Man kommer kanske jobba med egna kollektioner, men man kommer också säkerligen vara med i olika NFT-projekt när man bidrar. Liksom så här. Så att riktningen är ganska tydlig, och det kommer gå relativt snabbt nu, så det är viktigt att man på något sätt hänger med den utvecklingen.
Ja, vi ser. Det blir liksom väggarna i Metaverse till slut.
Alltså det är intressant också, för att alltså vi skriver ju om teknik och innovation och ja, vårt poddnamn. Vi har pratat lite om det här, men och det finns liksom den här hype-kurvan och sånt. Alltså jag skulle vilja se in i framtiden om så här 15 år, om de får rätt. För de säger liksom att den här vägen är så tydlig och alla liksom konstnärer kommer vara NFTs. Och det är så intressant, för att vi har ju hört den här typen av uttalanden om många saker förut, och även i det fallet kan man ju tänka sig att det kanske är typ i 1% av alla fall där folk har sagt så som de har fått rätt, och i 99% av fallen så har de inte fått rätt, och sen sitter vi och läser om någonting 15 år senare som är så här, just det, den där grejen, ja men jag har nog vakt minne av att vi hörde om den tekniken och sen bara blev det ingenting alls.
Ja, men alltså om man kollar typ så här i spelvärlden, alltså tänk er, vi tar FIFA som exempel, alltså fotbollsspelet FIFA, där kan man ju bygga upp ett eget lag. Dels köper du spelare, alltså antingen så växlar du in riktiga pengar mot liksom FIFA-pengar, eller så kan man väl typ vinna FIFA-pengar i alla fall. Utöver själva laget så kan du ju också liksom utsmycka din arena med diverse, inte vet jag, konfetti och allt vad det kan vara. Så att på något sätt så finns ju redan det här lite naturligt redan att vilja liksom utsmycka något som är ens eget. Så att det är väl inte helt otänkbart att det skulle kunna bli så här även i konstvärlden då?
Nej, och det är en jättestor del av ekonomin i spel, så alltså Roblox, Fortnite, Dota, League of Legends, det är en stor del här med att liksom, klä på sin avatar i en jätteekonomi redan. Men jag håller med, alltså jag har ju suttit så här, jag har ju skrivit en massa artiklar om det här, suttit i en massa poddar och pratat om Metaverse och NFT och Web3, och jag känner hela tiden så här, det är minst 50% risk att någon kommer skicka ett argt mejl om 10 år och skratta åt mig för att jag sitter och pratar om det här, för att man hela tiden väger mellan att det här kan vara något nytt och fantastiskt, eller så kan det vara nästa megaflopp, nästa Theranos eller vad som helst.
Men vet du vad du ska svara då? Då svarar du bara tack för att du lyssnade.
Eller hur? Jag tänkte att vi ska försöka backa bandet lite. Vi börjar lite i en ände här, men vi kanske ska försöka svara på en lite grundläggande fråga innan vi går in på nästa del, och det är en NFT är för någonting. Är det någon av er som vill ge mig en hisspitch?
Nej, jag tänkte bara säga tack. Now what the hell's an NFT? Apparently cryptocurrency. Everyone's making so much money. Can you please explain what's an NFT? I said what the hell's an NFT? It's like real life Monopoly. Everyone is doing it like Gronkowski. Can you please help me make an NFT? Ja, jag vill egentligen bara spela den här Pete Davidson-låten från Saturday Night Live när han driver med NFTs.
Det är genast för bra humör.
Ja, jag tänkte att vi behövde en pick-me-up efter det här. Både efter och innan de olika krångliga ämnena. Okej. Men den här frågan, liksom, vad är en NFT? Det är väl vad väldigt många personer har ställt sig under hela 2021. Och jag har sett så himla, himla många liknelser. Så många olika sätt att försöka förklara det här krångliga fenomenet. Det är så här, det här är som en biljett, det här är som en polett, det här är som en nyckel. Det här är ett digitalt ägandebevis som alla kan se och det kommer förändra allt. Men liksom, jag tänker vi är ändå en slags techpod så vi kanske kan förklara på något lite krångligt sätt i alla fall. Och som man kanske har gissat redan, så en NFT i sin allra enklaste form så är det egentligen bara en unik token som lagras på en blockkedja. Alltså en liten, liten fil som är helt unik med ett unikt ID-nummer eller serienummer eller vad man ska kalla det. Och den är kopplad till ett smart kontrakt, vilket är ett smart sätt att skriva kontrakt på. Men det är en pytteliten fil. Jag gick in på den största NFT-plattformen som heter OpenSea och så kollade jag upp en av de billigaste NFT-sen som jag hittade. Det var ett rymdskepp som kostade 40 kronor. Det var inte jättesnyggt. Sen gick jag in på den här tokenen, på liksom beskrivningen, det som ligger lagrat på blockkedjan, för att se vad det faktiskt stod där inne. Och det är en liten sån här JSON-fil, alltså en typ databasfil, där det stod en superkort beskrivning av innehållet i bilden. Och så är det en länk till ett blogginlägg på skaparens hemsida och där stod det något om att det är något slags dataspel som håller på att byggas. Jag antar att man kan liksom låsa upp det här skeppet om man köper NFT ändå. Och så finns det en länk till en lagringstjänst där själva bilden på rymdskeppet finns. Och det är väl egentligen vad det är, så här. Kryptokonst lagras inte på blockkedjan. Att lagra data på blockkedjan är liksom dyrt och opraktiskt. Så det är, man får den här unika tokenfilen och så får man i den, så sitter det en länk typ.
Det låter så där kul.
Jag skulle också säga sjukt inspirerande det här.
Ja. Man förstår ju att det är storslaget.
Ja, men nu börjar det kännas lite så här kejsarens nya kläder-vibbar.
Ja, och den här länken till bilden. Jag skulle ju kunna göra 10 000 NFTs som länkar till samma bild.
Mm, men får man ett smart kontrakt då?
Ja, det kan man väl få på köpet. Men bilden kan ju vara densamma. Och det är liksom väldigt lätt att börja raljera kring NFT. Så jag tror, har man så här besökt internet någon gång det senaste året, så har man sett typ 100 skämt som går ut på ungefär att någon crypto-bro har köpt en Bored Ape för hundratals tusen dollar. Och så kommer någon kul snubbe på att man kan gå in och skärmdumpa apan och säger man så här, haha, jag snodde din konst. 3 av 5 skämt.
Ja, men de första som gjorde det var väl lite kul.
Ja, jag tycker att den har den här you didn't write klickan NFT liksom, eller snubben som gjorde ett Pirate Bay som innehöll bara nedladdade bilder från olika, från folks NFTs. Det har ju någonting liksom. Jag tror man kanske tappar lite fokus på innovationen, eller vad skulle ni säga?
Ja, men lite va. Det är som de här skämten, de är kul typ första gången. Man kanske småskrattar andra gången och sen är det så här, ja men, kom på något nytt.
Precis, saknar ni GDPR-skämten från 2000, vad det nu var?
Inte alls.
Nej.
Nej, ingen, alla har glömt dem. Ingen vill återuppliva dem. Okej, den här tokenfilen som ligger på blockkedjan, den är ändå unik. Den har liksom ett, ja men säg att den har ett unikt serienummer eller vad man vill. Och den ger mig en äganderätt som liksom ingen kan bestrida, och den är som sagt, den är helt publik eftersom den ligger på blockkedjan. Alla kan se att det är jag som har tokenfilen i min kryptoplånbok, det är ingen annan som har den. Och överför vi det här till ett framtida metaverse så är det ju den här tokenfilen som gör det möjligt att jag kan ta ett kryptokonstverk som jag har köpt på Artly då till exempel för svinmycket pengar och hänga den på väggen i mitt metaverse-hus och så kan jag säga så här, ja men det här är faktiskt en äkta, det här är inte någon Galerix-kopia som jag har hängt här. Den är liksom nyckeln som låser upp det här, den här skryträtten, även om det skulle gå att göra en identisk kopia.
Men bryr sig, alltså kommer folk bry sig så pass mycket om det? Så att det är liksom, jag började ju precis tänka på så här, att man kan ju ha en print av någon känd konstnär. Och visst, alltså, skulle jag kunna ha originalet så är det häftigt. Men bryr man sig så mycket om det i den här andra parallella, det andra parallella universumet?
Ja, det är väl det som är frågan. Så här. Det kommer säkert vara individuellt. De flesta är väl nöjda med att ha prints på väggarna, liksom, även i den verkliga världen. Och jag tänker att det kanske beror på hur bra det här metaverset blir. Hur mycket vi kommer vilja investera i det emotionellt och pengamässigt.
Mm.
Vi har ju fokuserat väldigt mycket på kryptokonst hittills, känner jag. Att det har liksom varit fokus lite grann hur, ja, det här vi ska hänga på våra digitala väggar. Men det är bara en liten del av vad en NFT kan vara. Om en NFT nu kan vara någonting. Mer än en konstig liten fil på en blockkedja någonstans. För det skulle också kunna vara ett helt nytt sätt att äga saker. Jag ringde upp Patrik Arnesson som jag startade fotbollsappen Forza Fotboll. Viktor, har du koll på den?
Ja, den är en trevlig livescore-app.
Jag förstår inte vad en livescore-app är.
Men ett sätt att följa att ha ett favoritlag i fotboll så kan du genom den här appen då följa det lagets matcher. Alltså som en målservice liksom.
Okej.
Okay. Fast det finns också en jäkla massa annan data, typ, eller data, statistik.
Ja, det är text-tv fast i mobilen.
Ja, och lite coolare.
Och lite coolare, okej. Okay. Jag har förstått att det är en megasuccé. De har tjänat väldigt mycket pengar på den här appen. Den har blivit väldigt framgångsrik. Men förra året så fastnade Patrik precis som många andra för NFTs och blev liksom fascinerad av tekniken. Och då startade han ett dotterbolag till Forza som heter Forza Iconia som kallar sig själva en NFT-inkubator. De tar fram NFT-kollektioner och koncept åt andra. De fick stor uppmärksamhet i vintras med en kollektion som de gjorde ihop med Björn Borg och en annan kollektion som kretsar kring Berlinmuren där man kan liksom köpa en digital del av Berlinmuren eller vad man säger. Och Patrik var väldigt tydlig med att han tycker inte att vi ska fastna i den här kryptokonsten utan att han menar på att vi befinner oss i början på ett helt nytt tekniksprång och han jämför NFT-sfären med liksom framväxten av app-ekonomin.
Det är många som säger så här, jag tror inte på NFTs. Det de säger då är så här, jag tror inte på kryptokonst. Och det är helt okej, okay. Det behöver man inte göra för min del liksom. Alltså kryptokonst är ju, om man kollar på världens största marknadsplats för NFTs, OpenSea, de har 1 miljon användare. Det är ju liksom, Göteborgs-Posten har liksom fler läsare än vad OpenSea har användare. Så det är en väldigt begränsad skara av människor som köper och tradar kryptokonst. Och de gör det på ungefär samma sätt som liksom, börsmäklare handlar med aktier. Men det är lite det som är problemet idag, att man liksom bakar ihop, att man tänker att NFTs är kryptokonst. Och det är ungefär som att säga, när appar kom så kom ju mycket så här pruttappar liksom. Det är som att säga så här, jag tror inte på appar för jag tycker pruttappar är löjligt liksom. Det är lite det som är utmaningen med nya tech-paradigm. Att se vad det egentligen är. Man kollar liksom, vad är det nu? Och så tänker man, det här är vad det är. Nej, så är det absolut inte. Utan det här är vad det är just nu. Men frågan är, vad kan hända sen? Liksom?
Jag bara får förtydliga här att jag frågar Patrik. Och pruttappar är alltså appar som man trycker på en knapp för att göra pruttljud. Så att det är bokstavliga pruttappar.
Det var det jag tänkte att det var. Jag kom att tänka på den här Yo-appen som var så poppis för ett antal år sedan också.
Just det, den var ju kul.
Eller typ så här lightsaber duels.
Just det.
På tal om det här så jag tackade nej till en utbildning en gång som var så här mobilappsutvecklarutbildning för att jag inte trodde på appar. Så jag sa att de pratade direkt till mig nu.
Ja, men lite så känns det. Och det var så här, det kan vara svårt då, när man såg Yo-appen och tänka så här att om några år så kommer Uber att konkurrera ut etablerade taxibolag över hela världen. Det Patrik menar är väl då ungefär att NFTs kan vara i samma, på samma ställe nu. Det är en teknikutveckling som precis har dragit igång och den skulle kunna förändra många verksamheter. Han nämner ett exempel som är biljettmarknaden.
60% av alla biljetter som köps av bottar. Och 50% av all revenue kommer från svarta marknaden. Det vill säga bottar som köper upp biljetter och sen säljer de dyrare. Det är ju totalt förstört system som inte är bra för konsumenten, inte är bra för arrangören. Ingen tjänar på det förutom de här som roffar åt sig biljetterna i mellanhanden. Liksom. Och i det här fallet så kan man ju då göra en NFT som gör att om du säljer på andrahandsmarknaden så går 10, 20, 30% tillbaka till artisten eller arrangören. Vilket gör att det inte blir värt för de här mellanhänderna att gå in och köpa biljetter. Och även fejka biljetter. Det är ju jättesvårt att köpa biljetter på andras marknader idag. För du har inte en aning om hur många som den här personen har sålt biljetten till. Genom att göra det som ett smart kontrakt och en NFT så kan man ta bort hela det här problemet. Ingen kan fejka biljetter egentligen.
Mm. Jag börjar känna mig lite så här, kanske som den griniga idag, för att jag tycker det här har man ju hört förr. Någon säger så här att en teknik ska bli lösningen på alla problem som har varit tidigare och nu kommer det kommer bli mer rättvist och folk kommer få ersättning så där, och känner jag så här, stämmer det verkligen?
Ja, man har ju verkligen hört liknande tongångar. Det fanns det här systemet Flatter där man skulle kunna typ skicka en liten peng till en skön webbsida som man besökte och det skulle kunna ersätta hela annonsmarknaden till exempel. Det är väldigt lätt att tänka såna här saker, tänka tankar, det är svårare att omsätta det i praktiken. Men här finns det en poäng som man har, alltså det här med smarta kontrakt då. I själva NFT-konceptet så finns det inbyggt så att du kan lägga in så att om jag har gjort en NFT, sålt den till dig och så säljer du den vidare för mycket mer pengar, så finns det liksom en inbyggd funktion för att jag automatiskt ska få en procent på din försäljning. Så att upphovspersonen fortsätter få ersättning oavsett hur många led den här NFT:n säljs i. Man kan till exempel få 10% på alla försäljningar. Vilket gör i fallet biljetter så finns det ju, det är ju en lösning. Det löser kanske inte hela problemet med andrahands marknaden där liksom konsertbiljettspriserna jackas upp, men det gör i alla fall att konsertarrangören och artisten får ta del av de här pengarna som idag bara går till någon slags skalpverksamhet liksom.
Men det finns inget sätt att komma runt det alltså?
Inte som NFTs är byggda, om man inte nu hittar någon något problem med det. Men det går att bygga in i en NFT, och det skulle gå att bygga in i biljetten då på något sätt. Om man gör biljetten.
Men skulle man bara ha det här på ett biljettsystem då, menar du? Eller menar du att det här också skulle typ kunna vara på en bild liksom?
Hur menar du då?
Alltså att den som har gjort bilden får pengar för varje gång den säljs vidare.
Ja, men så fungerar marknaden. Det är därför de här kryptoaporna återigen, de såldes ju inte för jättehöga belopp. Det var väl, nu har jag inte siffran i huvudet, men några $100 styck. Och sen gick de fort upp till miljonbelopp. Men de som gav ut de här kryptoaporna, det företaget, det fortsätter ju att casha in varje gång en sån här kryptoapa säljs vidare. För de får en kickback på varje ny försäljning.
Okej, men vill man ha ett sånt system?
Ja, det är väl en bra fråga.
Jag tycker det låter vidrigt.
Man kanske inte vill ha ett sånt system för allt. Jag pratade också med Patrik om ett annat kommande projekt som Forza Iconia arbetar med ihop med en filmskapare som håller på att jobba fram en rymdkomedi. Och det är liksom ett exempel på att du kan få ut något mer än bara en JPEG-bild när du köper en NFT.
Då kommer du kommer sälja 6600 NFTs som motsvarar en sekund i filmen. Så du kommer kunna köpa en sekund i filmen. Det stora värdet i det kommer inte vara liksom att det är såklart bra att kunna äga en sekund, men det stora värdet där är att du kommer kunna få vara med under hela processen, under hela filmskapandet. Så innan liksom, när de går in i pre-production, post-production, hela produktionsfasen, och även få följa den här och ha möten med regissören och med producenten. Och det är det här jag tror är liksom framtiden i NFTs, att det blir en din NFT blir liksom en nyckel in i en, in i en värld där du får tillgång till olika saker, som till exempel i det här fallet då, en Oscar, var med och skapa en film tillsammans med en Oscar-nominerad producent.
Vad tror du om idén? Det låter också idealistiskt om vi ska vinna på det.
Alltså jag tänkte precis säga det. Däcker du å ena sidan så känns det som att så här, ja, det är så här vi kan liksom förena typ världen och bara samarbeta och mer så här, känna att vi alla är del av samma sak. Å andra sidan så börjar jag tänka så här, man kanske ska kunna använda det här även om man vill starta typ en ond sekt. Så här, skapa en gemenskap och sen bara få alla och vända sig emot något gemensamt. Ja, det är svårt. Det låter som sagt vara väldigt idealistiskt och... det är svårt att säga vad det leder till.
Ja, kan det inte också vara något fint? Så här, om det här fungerar som man tänkt, det blir verkligen ett sätt att direkt stötta någonting som man gillar och bli involverad i det.
Mm. Ja, men stötta är ju en sak, men måste man också låta alla bli involverade? Jag tycker att det låter jättejobbigt.
Jag har dåliga nyheter.
Okej.
Okej, vi pausar där. Du får ta upp tanken lite senare. Nu vet ni lite mer om NFTs i alla fall. Och jag tänkte gå över till det roliga. Att mitt mål var att göra egna NFTs med det här, till det här avsnittet. Först tänkte jag kanske att det bara räckte att printa upp lite roliga bilder. Så skulle vi snart vara miljonärer. Som ni har förstått så har jag tappat den känslan lite. Patrik började ganska... Han tog ner idén på jorden ganska fort.
Man brukar säga att det finns liksom tre faser i ett NFT-projekt. Det är liksom hype, det är scarcity och det är utility. Så hype, det är så här, kolla det här ska vi göra. Vill du vara med på det här? Det är väldigt spännande. Och så får man in massa som kommer in. Och så sen skapar man scarcity genom att man har fler som kommer in än vad det finns tillgång på den här NFT:n. Och sen kommer punkt nummer tre då, som är utility. Okej, men om jag köper NFT:n, vad får jag faktiskt ut? Och det här är många NFT inte haft, projekt inte haft en aning om vad man får ut.
Ja, alltså många av de här NFT-projekten som dör ut, alltså vi hörde tidigare att det var den här 90-99% som beräknas försvinna. De saknar ett värde utöver att man får äganderätt till någon slags digital bild då. Att du får, allt du får en token med en länk till en bild, då kanske din NFT inte är så himla spännande och till slut kommer någon inse det och då kommer värdet på den att störtdyka och den kommer inte försvinna. Så jag, när jag frågade Patrik vad vi borde fokusera på om jag ville göra egna NFT, så var han liksom... Titta bara på det här som kallas utility då. Vad får man ut av att äga en sån här NFT? Jag vet inte om det var liksom en diss mot min förmåga att skapa hype. Men jag väljer att ta det som ett gott råd, tänker jag. Så jag har byggt någonting. Och jag tänkte att ni skulle få varsin present.
Vad snällt, vad kul. Är det nu du börjar bygga hype, eller?
Ja, precis.
Okej, jag slackar er varsin grej här.
Spännande.
Så får ni kolla.
Okej.
Du har bara skickat en länk, ska jag trycka på den?
Ja, precis.
Ja, man vet aldrig vad det är som är presenten. Liksom.
IT-säkerhetsläxan. Och så fyller du i ditt kort.
Oj!
Dina kortuppgifter där. Vad tycker ni? Vad har ni fått för länk?
Förlåt, vad sa du? Ska vi fylla i våra kortuppgifter? Vad sa du?
Ja, men jag kan berätta vad jag har fått på min länk. Det är... avsnitt 1 av Amaras lag, professor Blåtand. Till den ligger en bild på, lite svårt att säga vad det föreställer. Det ser ut som en snubbe med hörlurar typ, men det är väldigt abstrakt.
Det är konst, Viktor.
Ja, exakt. Det är ett konstverk till avsnittet. Men vad har du fått för något, Anja?
Ja, alltså jag har ju fått lite motsvarande till avsnitt 2 om mammutarnas återkomst. Så att eftersom att jag vet att det är det som är beskrivningen, så kan jag ju ana att det är en mammut, men det ser väldigt så där. Jag vet inte, det ger både så här futuristiska vibbar, men också om jag, även om ni minns det här, men typ säg kanske så här på 90-talet eller någonting ett tag, så var det ju ganska populärt med såna här bilder som var väldigt så här glansiga typ. Och det kan ju vara så här på vatten och berg eller delfiner. Vet ni vad jag menar? Ja, de som var så här jätte... Och lite så är känslan. Och lite så här laserljus, typ. Ja. Lite techno.
Tycker ni det känns representativt för era avsnitt? Eller ska jag sparka den här AI-botten som jag använt för att generera bilderna?
Jag gillar det.
Ja, jag skulle också säga jag gillar den jättemycket. Ja. Den skulle jag kunna tänka mig ha på väggen i mitt metaverse.
Oh, vilket tur. Jag tänkte att det här är ju inte bara bilder, det här är ju NFTs, som ni kanske förstod. Och de här är helt... Jag kommer bara göra en av varje av de här och ni får dem. Jag ska skicka dem till era kryptoplånböcker, men jag tror inte att ni har några, så att ni får skaffa först.
Hur kan du tro det?
Ja, det är tråkig stil. Men ni får inte bara bilderna heller, utan vi måste ju fokusera på utility. Så jag har jag har ju frågat lite om lov, men också lite kört själv här. Att jag har skapat ett litet community som ni får exklusiv åtkomst till. Tack vare att ni har de här NFT-erna.
Ja, okej. Berätta mer.
Det börjar låta som starten på en sekt, ja.
Mycket är ju starten på en sekt. Tanken är att jag har liksom skapat en Discord-kanal. Känner ni till Discord? Det är typ som Slack, fast för folk som gillar kryptovaluta eller online-spel. Mm. Där vi kan samla alla som gillar podden, som kan få prata om lite idéer som de tycker att vi ska göra, eller ställa konstiga frågor, eller de kan få lära sig Viktors hemliga pannkaksrecept. Och annat spännande.
Ja, det här låter... Nu förstår jag varför du ville pausa min tanke förut.
Ja, och jag märker ju redan att ni är jätteglada över det här.
Nej, det låter kul.
Ja, alltså det låter roligt, men jag är också lite så här, lite rädd för vad det här kommer att leda till.
Ja, vi får se. Jag frågade Alexandra och Alexander på Artly vad de tyckte om idén. De var i alla fall ganska positiva.
Ja, men då har ni tydligt kopplat olika perks så att säga till det här, så att de lyssnarna som får en sån NFT, värdet i det blir ju som du säger att de får faktiskt vara med och påverka. Så det är väldigt tydligt värde kopplat till den NFT:n.
Och sen är det såklart man måste på något sätt ha den här roadmappen. Hur ökar vi värdet för de här NFT:erna? Är det bara en Discord-kanal, men ska det vara kanske finnas väldigt så här, stora experter där inne som man kan ställa frågor till, så att det blir, liksom blir en väldigt speciell eller unik kanal för att kunna komma åt de här spetskompetenser, att man får liksom ställa svåra frågor och få svar på dem, så då kommer det öka värdet.
Men jag känner så här nu inför en NFT, alltså fram tills att jag fick en NFT så jag tyckte att det var jättejobbigt och liksom inte orkat sätta mig in i det. Men nu när jag fått allt fixat, att du har fixat allt åt mig, så känner jag kul med NFT.
Ja, faktiskt lite så känner jag också. Men jag känner, alltså när jag kollar på den här sidan med mitt fina konstverk, så har jag liksom ingen aning om vad jag ens börjar, vad jag ska titta efter, vad vi ska göra.
Ja, det får ni. Det tar vi efter inspelningen.
Ja.
Men det bästa då med de här, nu har ju vi fått våra superexklusiva NFTs. Jag har gjort en åt mig själv också. Jag tänkte göra några åt lyssnarna också. Annars vet jag inte riktigt vad skillnaden på den här Discord-kanalen blir jämfört med vår chattgrupp på Slack på jobbet. Och jag har en superbra nyhet. Alla som jag pratat med här har pratat mycket om hur vi ska liksom kunna sälja våra NFTs bra. Jag är lite rädd för misslyckanden där, så jag kom på en ännu bättre idé, att jag kan ge bort dem helt gratis. Så kommer jag inte bli besviken. Så får vi se om de sen blir värda supermycket pengar på andrahandsmarknaden. Och du som lyssnar kan få en av de här NFTsen helt gratis. Det kan vara en jättebra investering. Det kan också vara att du bara har den. Vi får se. Jag tänkte i alla fall dra igång Amaras lags första tävling. Om du vill ha en av våra NFTs och den här inbjudan till våran superhemliga, superexklusiva Discord-kanal där du kan få Viktors pannkaksrecept, då behöver du dela det här avsnittet i dina sociala medier. Sen får du kontakta mig med bevis, typ en skärmdump eller länk till ditt inlägg. Och de första typ 15 personerna som gör det får varsin NFT. Lyckas det här så kan jag lova att, och efterfrågan skulle bli superstor, så kanske jag kommer minta några till nästa avsnitt om alla frågar mig snällt. Mina kontaktuppgifter hittar du i avsnittsbeskrivningen, och där finns också en länk till vår NFT-kollektion. Bra va?
Det här låter ju svinbra. Alltså som minst, alltså den minsta vinsten blir alltså att man får chatta med oss.
Ja, precis. Eller vinst, och jag vet, det kan ju också, många ser det som en förlust.
Ja. Vi skulle jobba på hype, Simon. Det var en av ingredienserna.
Jag har inte den naturliga fallenheten för att bli en sån crypto-miljonär, tror jag. Men hörni, vi har en idé till, om vi tar ett steg till. Alexander på Artly tog fram en idé som han ville testköra på oss. Han har ju kört den på mig då, men jag tänkte att ni ska också få lyssna och bedöma.
Någonting som jag har tänkt på när vi pratar om just att man kan koppla utilities eller liksom mervärde till de här NFT:erna. Jag vet inte om ni kommer våga göra det, men era poddar blir ju större och större när jag har mer och mer publik. Det blir ju mer och mer värt att få vara med i era poddar och liksom komma ut och nå den lyssnarskaran som ni har. Tänk om man skulle kanske kunna lotta ut eller ha en eller två NFT där man då får vara med, den som har en NFT, att man får vara med och en av era poddar. Kanske en gång per år, eller då blir värdet är ju liksom den möjligheten att kunna prata om sitt bolag, sin idé till er publik. När man haft sin sändning så då har man förbrukat sin chans och då ska man då kunna sälja vidare till nästa. Så den som köper NFT andra gång, då får de samma rättighet att kunna sända en gång i er podd. Och då blir ju liksom så att ju mer ni växer, desto mer värde blir det i den här chansen att kunna få sända om sitt bolag. Och sen, och då kan ni liksom koppla in där kanske att ni har en royalty till 10-20% som ni kan få kickback till redaktionen på något sätt för att utveckla er. Och framåt, man tänker liksom några år framåt när ni kanske har flera hundratusen som följer. Hur mycket är den här NFT:n värd? 20, 40, 50 000? Och så är det liksom, ni når ju också väldigt bra publik som är viktiga för alla. Så att där, sådana här saker skulle man ju kunna lägga till och då blir det riktigt intressant.
Ja, och så, ja. Ni får, innan ni säger något så här tråkigt om att det är en journalistisk produkt och vi kan inte sälja intervjuspace och sådär, får ni ändå säga vad ni tycker om idén. Det är ett ganska kul sätt att sälja annonser på.
Får jag säga mitt ärliga svar nu? För att jag tänkte säga att det just är, alltså det låter väldigt roligt men också väldigt riskabelt eftersom, jag är den tråkiga där som tänker att vi som journalister är ganska skönt att vi kan välja vilka vi vill prata med och det kan bli jättebra och jättekul men det kan också bli väldigt jobbigt och jag kan verkligen se framför mig hur det kan komma in någon som kanske pratar väldigt floskigt och sådär, men det skulle också kunna komma in någon så här helt otippad och som bara är superkul och bra.
Ja, men jag vet inte. Kör, säger jag.
Vad fint att du tar på dig rollen som good cup här i alla fall.
Ja.
Okej, vi får se om vi har lyckats förändra hela podden med det här eller om vi kommer bli en av de här 99% NFT:erna som bara dör ut. I sådana fall har vi i alla fall lyckats illustrera någonting, tänker jag. Innan vi rundar av så vill jag också tipsa om en annan podd. I senaste avsnittet av investerarpodden Banking by Daniel är jag med och pratar om Metaverse, Web3 och NFT:er. Vi berör lite samma saker som här men fokuserar mer kanske på hur tekniken kan användas i ett Metaverse. Det blev i alla fall ett kanonavsnitt tycker jag och det är en supertrevlig podd så sök gärna upp Banking by Daniel och lyssna på det. Och det var allt för idag. Glöm inte att prenumerera. Vi finns i poddflödet Allt du behöver veta om ny teknik. Och missa inte chansen att äga en unik Amaraslag NFT. Så delta i våran tävling om du har möjlighet.
Gör det bara.
Precis. Det kan vara sista chansen. Du kan bli miljonär eller inte. Disclaimer. Amaraslag är tillbaka i fiden om 2 veckor. Tack för att du lyssnade. Hej då.
Hej då.
Hej då.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.